Allsvenskan är igång!
Första april, klockan är mycket, 22:35 om man frågar fröken ur. Välkommen till Allsvenska podden. Första avsnittet efter att Allsvenskan har dragit igång. Allt innan var egentligen bara skit och mummel och dåliga tips härifrån. Men nu är vi igång, vi har inlett med fyra matcher. I studion har med mig två bekanta röster, Frida Fagerlund och Linn Nordström. Välkomna!
Tack, tack så mycket.
Tack.
Och sen har jag en ny bekantskap. Inte en ny bekantskap på Aftonbladet, men ny i den allsvenska podden. Staffan Dixon.
Tackar, tackar. Det stämmer.
Ska du få presentera dig själv? Vem är du?
Staffan Dixon heter jag då, som sagt. Och har jobbat på Aftonbladets nyhetsredaktion i många år. Sex närmare bestämt, tror jag. Men sen januari så är jag på Sportbladet.
Trevligt. Trevligt för oss.
Du kom liksom till en... komma över till oss på den goda sidan, skulle man kunna säga.
Jag tänker tvärtom, jag tänker så här: hur länge kommer du klara det här?
Ja, men länge hoppas jag.
Men, det är allas mål.
Man blir deprimerad av att skriva om mord och politik dagen i ända, så jag hoppas bli kvar ett tag.
Vi gillar det väldigt mycket i alla fall. Mm.
Härligt. Vi har inlett med fyra allsvenska matcher. En match som gör väldigt, väldigt ont hos Frida.
Oj!
Trelleborg IFK Göteborg. Som slutar 1-3. Jag är överraskad över att Göteborg gjorde så pass många mål som de gjorde i den fighten. Men jag är inte så överraskad med tanke på mitt tips att Trelleborg torskar. Jag vet inte vad ni har för feeling när ni kollar på Trelleborg Göteborg.
Nej, men jag skulle vilja säga från första, om man ska ta det liksom, kolla från första början, så tyckte jag väl att jag var lite förvånad av hur start elvan var formerad. Hur Patrik Winqvist hade fått ihop det här laget. För jag tycker lite konstigt att säga Lasse Nilsson som ytterback. För mig borde han ju vara given bredvid Blomqvist. Och så förstår jag att man har tagit in Hatzi Kadunic från Malmö på lån och att man vill låta honom spela. Men idag hade han behövts där inne, tycker jag. Sen lite förvånande också att jag vet inte om det finns någon bakomliggande orsak som jag inte känner till, men att Ymmet inte fick starta heller. Ändå en spännande spelare, och idag hade det behövts med lite speed också där framme. Man ser att det är Jovanovic som gör Trelleborgs mål, och han är kvick och hal. Sen kan man ifrågasätta Blåvits försvar där just i det målet, men samtidigt så är han, det är inte lätt att få stopp.
Att släppa in där.
Ja, men det är inte lätt att få stopp på honom heller.
Vi ser att sa att det var ett skitmål, och man kan ju tycka att Göteborgs fest också är ett skitmål med tanke på att de får den.
Det är ju Marco Johansson, han är först med, och han fick assist på båda målen. Det första var ju ganska olyckligt. Den andra var ju desto snyggare, får man säga. Det var nästan en liten David de Gea utspark när han liksom får den ända upp till Jovanovic som tar den vidare. Nej, tung match för honom, får man ju säga.
Det var inte så tung match. Jag tog faktiskt över en text från dig där, Staffan, med Omarsson. Han gjorde inte ett... De krigade något rejält för att få behålla Omarsson efter det, inte förra säsongen utan säsongen innan. Han gjorde inte ett mål förra året, och så gör han två idag. Alltså första är ju verkligen ett skitmål. Alltså han bjuds på den, och sen han ska sätta den, så är målvakten ändå på den, men den går liksom in till slut, och så får han göra ett till. Sen gör ju Sakoda snygga mål. Sen kan ju Omarsson göra hattrick när han kommer fri där i slutet, men det blir ändå två bollar för honom. Man kan ju bara fundera lite hur mycket det inte betyder för han att göra de målen.
Men det är säkert jätteskönt med en sån revansch. Man kan tänka sig att, ja, men förra säsongen var ju tung för hela Göteborg, att det har ju kommit in ny energi där, och att han såklart tillsammans med laget lyfts av det. Och sen så var det ju kul och anmärkningsvärt så som de krigade för honom inför första säsongen, att de skulle få ha kvar honom, för han gjorde ju en stark första säsong. Så att jag tror att med en sån start så kanske vi får se en jättefin säsong av honom igen. Och jag tror också det är också signifikativt så som du säger, att målet kanske är lite turligt, men det blir ändå ett mål, och det är ju så det måste bli om du ska få in några baljor under säsongen.
Han har ju sett väldigt fin ut på försäsongen också, gjorde ju flera mål nu när de vann mot BP här med 3-0 nyligen var också. Och verkar trivas under på Jasbagi, liksom många andra i Göteborg.
Engvall sjuk, det är inte så att det var så mycket, var lite problem med magen för att han inte, för att han skulle tillbaka till Göteborg efter det här stöket som har funnits tidigare. Så han kände på vägen ner till Skåne att jag skiter i det här, ni får på någon annan.
Ja, men det kanske har lite tid med att landa i alltså, hur detta till slut blev med klubbyte och var ju vägen sväng myrkött där, så att det är inte helt märkligt om det är så att han inte kände att han var helt
hundra. Det var inte så mycket seriositet i mitt
påstånd. Sen får man inflika att flaggorna stod ju rakt ut på Vångavallen. Alltså det blåste ju så mycket och det var så kallt. Det är ändå strångt av Winqvist att han håller ju på det där med att han står kvar i sin t-shirt. Får man ändå ge honom.
Får man nog längre han kör? Tror han kommer köra på?
Ja. Han säger ju det själv att han svettas ju så mycket så han måste nästan kyla ner sig på det sättet.
Men har vi underskattat Göteborg eller?
Nej, alltså, det har vi inte.
Jag tycker absolut inte att man har gjort det. Och, alltså, nu får man ju ändå konstatera att det är klart att Trelleborg kommer vara på undre halvan. Men jag har ändå sett IFK Göteborg, jag tror jag vet tippa dem riktigt, sjätte plats tror jag.
Oj!
Var det inte så högt eller? Det kanske var lite lägre. Ja, men vi kände ändå att
en miljard, men de är inplastade här.
Ja, okay.
En miljard, det är något sånt väldigt bra, så det är inte en miljard, men det är någon stycken.
Alltså, jag tror mycket väl att Poja är en tillräckligt smart tränare för att kunna vinna den här typen av match mot den här typen av motstånd. Det blir ju lite svårare när de ställs mot de här förmodade topp 6, topp 5 lagen. Liksom. Det är då det kommer... Det är då han kommer testas på riktigt.
Men då får man ju medvind i alla fall.
Ja, men det är därför jag tror att vi inte har underskatt. För jag tror att de kommer åka på smälla mot de lagar man förväntas förlora mot. De kan slå liksom... Alltså, inget ont mot Trelleborg så, men... Och Trelleborg ska väl egentligen vara lite... De ska väl sväva lite på självförtroende, kan man tycka, från Superettan. Men det här visar ju... kanske att det är än svårare för dem.
Men vi spelade dem lika förra årets säsongspremiär mot Malmö FF på hemmaplan. Blev 1-1 va?
1-1.
Ja, det gjorde det. Nu blev det. Jag hittade någon, det var någon Angelin som jag följer på Twitter, som skrev för att för 11 år sedan så spelade Göteborg 1-1 borta mot Trelleborg. Med ny tränare, ny spelfilosofi. Flera stycken hade lämnat. De har bara en guld året, var 2007.
Oj!
Så de skämtade blåigt support om att då kanske man ville ha ett. Alltså du vet att det skulle ungefär börja på samma sätt som du gör då.
Jo, och sen en premiär är ju alltid en premiär. Det är ju ofrånkomligt. Man kan liksom inte dra för höga växlar någon gång in. Man är ganska, så är ju fotbollen. Man är snabb på att, på något sätt dra en massa förhastade slutsatser.
Man är väl också lite svältfödd kanske just på blåvitt framgångar. Om detta nu då är framgång att vinna en premiärmatch. Men att man blir liksom glad när man ser att de spelar bra. Att det känns som att spelarna trivs där.
Ja, det kan jag inte hålla med om i det här fallet. Nej, jo, det är klart, det är klart att det är så.
Men för Trelleborg då? Det är ju många som har tippat att de ändå ska hålla sig kvar. Och då är det ju framförallt på Vångavallen de ska ta sina poäng. Och kanske mot ett lag som Göteborg då. Vad säger du? Hur stor missräkning var det här?
Alltså jag tror nog att jag hade varit mer orolig om spelet hade sett helt värdelöst ut i 90 minuter. För det tycker jag inte att det gör. Med det sagt så ska ju sägas att jag hade ju en annan match som jag höll koll på samtidigt. Men jag tyckte i alla fall under första halvlek där att det är en ganska rättvis kvittering ändå. Sen är det ju det där att man släpper till i andra. Och det måste han ju få bukt på. Ganska usel plan också att spela på stackars Vångavallen. Alltså, det är slitet gräs redan efter...
Även om Tobias Hussein faktiskt sa att det var bättre än man trodde att det skulle vara.
Ja, men det var ju skönt. Då var det inte en hel...
Han är väl uppfostrad.
Ja.
Men
om vi behåller Göteborgsspåret. Vi har flyttat från Skåne, vi flyttar till Göteborg istället. Men just att Häcken inleder ju den här säsongen med en 3. Mustafa El Kabi kommer in, han är på planen några minuter. De får straff, Irando istället som går omkull. Ganska solklar straff. Eller den är solklar, det kan inte vara ganska solklar. Den är solklar. Och Kabi sätter den, skönt för honom, skönt för Häcken. Och få 3 pinnar. Jag trodde att det skulle gå enklare mot Kalmar än vad det gjorde målmässigt, med tanke på hur spännande Häcken känns och hur ospännande Kalmar känns, i alla fall för egen räkning. Jag vet inte vad ni ser eller säger om den matchen.
Ja, men det är väl lite så att, alltså, just av den anledningen att det är samma gamla Kalmar, just av den anledningen så tror jag ju att de kommer ju bli svåra att möta den här säsongen. Är det någonting som Nanne har gjort sedan han kom in, så är det ju att styrt upp försvarsspel och ändå liksom täppt till det som Petter Svärd misslyckades med av någon konstig anledning. Så jag ser ju absolut inte det som en match där man bara plockar ro hem 3 poäng. Sen är det väl självklart att man har höga förhoppningar på Häcken, för att i mitt tycke så har ju de kanske den allsvenskans bredaste offensiv. Ja, så hemma på konstgräset så borde det kanske gå enklare, men som sagt, en premiär är alltid en premiär.
Men de skapade ju också chanser, och det kändes som att de hade mer av bollinhat än vad siffrorna visade på. Men sen blev jag orolig ett tag om de har haft 2 stycken för defensiva tränare. Att man liksom,
Häcken.
Ja. Att man liksom har blivit av med det här som Gerrason tryckte in i laget. Sen så har man haft nu 2 stycken tränare som fokuserar på det då som var deras svaga punkt för svaret. Men att man då inte heller kanske hinner ställa om på det sättet som man behöver göra för att vara riktigt offensiva.
Det är svårt att säga när Jarjansson var där och sen så kommer Stare in efter det. Om han hade lyckats behålla offensiven som fanns och bara lägger till sin defensiv.
Exakt,
så hade ju Häcken verkligen varit här uppe. Men det lyckades ju inte han med.
Nej.
Och då får Alm komma in någonstans. Och sen frågan är, vad har han tagit efter egentligen? Då borde det vara defensiven han tagit efter. Då kanske det tar lite längre tid. Lundberg var bänkad. Selik var magsjuk, som jag fattade, spytt hela natten. Så han har inte spelat så mycket heller. Så det finns ju mycket folk att försöka få in. Det är lite som AIK nästan. Det kan se jättebra ut, men man vet kanske inte exakt vilka man ska spela med för att få det bästa utfallet heller. LKB är bara där fram till sommaren. Kamara, Crespo då, måste ju verkligen komma igång.
Och nu gjorde han ju det här straffmålet, men utöver det så var det ju inte bländande.
Nej.
Vi får ju komma ihåg också att Alm har ju inte varit där speciellt länge.
Nej.
Det är ganska fantastiskt.
En premiär, alltid en premiär.
Ja, eller hur? Ska jag dra den 3 gånger? Nej, men det är ganska fantastiskt. Alltså hur snabbt ändå han har fått ihop laget på ganska kort tid. Det såg ju bra ut i kuppen också.
Höll mycket nollor där fram till Djurgården om smällen kom egentligen.
Ja.
Nu, jag såg inte den här matchen, jag lyssnade på radio på väg hem från ett påskfirande. Men jag förstod det som att Daleo Irandust i alla fall var väldigt fin.
Ja, han var jättebra.
Och han har ju varit väldigt bra på försäsongen. Och han var ju bra mot Djurgården också, tyckte jag. Alltså är det någon kille som kommer ta ännu fler kliv i år så är det ju verkligen han.
Ja, det kändes det som att han har mognat, och man kände det också i intervjun efter matchen att det var en mognare Erandu som stod där. Han gjorde mål mot Kalmar förra året och Häcken vann båda matcherna mot Kalmar förra året. Så att det var kanske ändå bra att de gjorde det nu också.
Ingen saknar Fanerud?
Alla saknar han på ett sätt, tror jag.
Ja, det blev ett abrupt slut för honom. Det var inte riktigt så det skulle bli.
Det lät hårt kanske, men jag bara menar att Irandus har fyllt ut skorna där.
Eller? Ja,
jo, absolut.
Det är kul att säga också att det är en ung kille. För det är lite det häcken är i många ögon. Alltså en klubb som får fram unga talanger. För vi hoppas att Ackerman också är en sån som kan ta lite kliv.
Ja.
2 500 besökare på Bravida Arena. Jag ska tillägga att det var 5 500 på TFF Sites. Vi går därifrån till den arenan idag som hade näst flest besökare. Det var Jämtkraft Arena, det var 7 000. Det var ett Östersund som nog många tippade skulle ta Djurgården med tanke på att Jonas Olsson var borta. Jakob Une Larsson blev sjuk. Marcus Danielsson och Niklas Gunnarsson skulle spela mittbackar. Och Danielsson med sin goa stavning då enligt sig själv, brassestavning, bara ett S. Gör mål efter 13 minuter och blir hjälte i den här fighten. Det var väl inte riktigt som man trodde att Östersund skulle inleda allsvenskarna. Det här hypade laget på hemmaplan och sådär.
Alltså, jag tycker det är rätt kul att det redan börjar pratas om Östersunds misslyckande i offensiven. Jag tycker ju de ställs mot Sveriges kanske starkaste defensiv.
Det håller jag med.
Just nu.
Ja,
och det visade ju Djurgården mot AIK inte minst i derbyt nu för några veckor sedan, att de är den där 4-4-2, alltså den sitter som gjuten. Och det spelar ju uppenbarligen ingen roll om Olsson är borta eller när Larsson är borta. De är så samspelta ändå, jag tycker det är extremt imponerande.
Jag kollade lite snabbt här efter matchen och jag tror inte att Djurgården har släppt in ett mål i en tävlingsmatch sedan omgång 28 förra året mot Häcken hemma. 1-1.
Häcken.
Men det, anledningen till att jag väl har formulerat på det sättet är att Djurgården står, jag tror de står i nästan 4 gånger pengarna i den fighten. Och det är väldigt mycket för ett lag som slutade 3, även om det är Östersund. Och det ligger en jättelång text ute med Eskan Melkemic som jag pratade med. Och då pratar han just om den där, det där kvittot som de har fått under försäsongen. Den där, att de har den här extrema starka tron på sig själva. Att de känner att ja, de ska lagen får jobba jävligt mycket som man snackar om för att de ska skapa målchanser. Nu såg jag inte hela den. Men du såg det mesta av Staffan, det andra halvlek i alla fall med den första.
Jag såg mycket av det, och det man ska säga är väl också att Östersund saknade ju också spelare, Curtis Edwards och Tecky var borta. Mm. Vilket gör att man då drar ner Goddos på mittfältet, lite ovan position för honom, kanske inte kom helt till sin rätt där. Men ja, du är inne på Djurgården där och ja, de såg väldigt starka ut och man känner verkligen att Öskan har fått ett år på sig. Sätta sin filosofi, att spelarna köper det han säger, så att det ser riktigt bra ut.
Det känns mer som ett att det är lättare för honom att bygga ett, vi pratade om det innan vi gick in, ett starkt kollektivt defensivt utan Kim och Mange på mitten. Alltså det är enklare, men som det är klart man saknar dem för det är mycket poäng och det är fina fötter och sådär, men det är ju enklare att sätta den där, och han vill ju verkligen göra det.
Ja, Kim är en fantastisk spelare, men det känns som att de spelar mer enligt Öskans filosofi nu. Alltså att de här långa quarterback-passningarna, eller vad man ska kalla det, som Kim ofta slog, och han slog dem med väldigt stor kvalitet. Att de var väldigt bra, men att det kanske aldrig var Öskans sätt att spela riktigt.
Och det gick ju mycket ut på kanske hela, ja, inför sommaruppehållet, att hitta någon som kunde lira med Kim, som blev liksom hans partner. Det är helt sjukt att jag som pratar så högt sitter för att hoppa närmare. Det har aldrig hänt innan. Nej, men också att Öskan får slå, jag säger inte att Djurgården slår underläge, men det var väldigt stjärnbestrött förra säsongen, och det är inte riktigt Öskans melodi heller. Så att nu tror jag det är lättare med det här snacket som man tar i omklädningsrummet, att vi är ett lag och nu ska vi gå ut och göra detta mot då Östersund. Så att jag tror att Djurgården kommer leverera, och absolut, det kändes, det var kul att se dem.
Jag gillar också att vår eminente kollega Simon Bank lyfte Fredrik Ulvestad i sin krönika, ja, och kallade honom för en Pac-Man.
Bättre än en Pac-Man.
Ja, precis. Att han äter ytor som en Pac-Man.
Men det såg man redan i derbyt. Han var ju grym där också.
En spelare som jobbar lite i det tysta.
Ja, men verkligen. Och inte alls fick kanske så mycket cred som han borde ha fått. Hade det varit Kim Kjellsen som hade gjort det jobbet, hade det varit så här, wow, wow. Men nu var det Fredrik Ulvestad. Det var inte riktigt samma grej. Men jag tyckte att han var så sett, han kändes nästan överlägsen. Den som imponerade mest på mig i derbyt. Och det känns inte riktigt som, det blev ju Tino som blev i fokus på grund av, ja.
Men, på tal om Tino, kommer han vara första valet nu med?
Jag har ingen aning, vem är Jora liksom?
Vem är Jora? Ingen vet. Nej, men jag tror att han är väl inte värvad för att sitta på bänken i alla fall. Jag tror att Tino, han har gjort en del mål i cupen nu och sådär, men han blandar ju och ger fortfarande, och det tyckte jag idag också, att han kan vara väldigt bra tills han ska göra den avgörande passningen eller det avgörande skottet, och så schabblar han bort det. Så att jag tror att om han inte spelar från start i nästa match och gör väldigt bra ifrån sig då, så tror jag att Jura kan vara på väg in i alla fall.
Alltså hittar de en riktigt effektiv striker med det här försvarsspelet, så kommer det bli ett fantastiskt år. Det kan det bli ändå, men icke så effektivt, men det skulle kunna bli fantastiskt för Djurgården om man kan liksom hålla den här stormen hela tiden.
Mm. Får hoppas att Öskan hyllas lite mer den här säsongen jämfört med förra. Det var otroligt mycket press på honom då också. Ja. Just för det här med att de gjorde en sportlig satsning.
Ja.
Det känns det ju som
och att han inte hade haft den kostymen på sig innan. Så då, där kan det gå illa och där kan han ut.
Men du menar att framgångarna tillskrevs kanske Kim Källström och Jonas Olsson och stjärnspelarna och så mer än Mange Eriksson.
Mycket fokus med på att de inte vann det här derbyt. Ja, det fick ju Öskan ta jävligt mycket skit för. Att det garanterade
han
ju innan.
Han och snackade om det också, så blev det som att han
blev det
och sen var det ena med det andra. Sen måste det vara skönt för Danielsson att glida in och bli hjälte i den här matchen.
Men det får man komma ihåg, men det har ju varit tal på vilket som ska göra Djurgårdens mål, och nu är det en mittback som gör det, så att det är fortfarande ett problem som kvarstår även ifall man nu då vinner den här matchen. Så att det är ju någonting som, ja, det är ju kanske det som Djurgården som man verkligen behöver ta tag i. Sen Radetina ska vi inte heller glömma, gjorde en pigg match.
Vi har ju ändå pratat om det tidigare, hur märkligt det var ändå att Danielsson valde Djurgården med tanke på både Ine Larsson och Olsson i laget. Men det är kul ändå att se liksom att han fick chansen från start nu ändå.
Nu var ju tvungen att skicka iväg Dixon här för...
Jag kom ju helt av, ni hörde det. Jag försökte såhär, det show
must. Det är väl också det som är härligt med att vi kör nu.
Kan inte
sent.
Jag två saker samtidigt?
Det är helt, vi ser mot
nej, det var nyhetschefen här som ville ha ut en reporter. Inget ont om er två, men han valde Dixon.
Han valde lite annat där, ja. Så blir det bara något. Djurgården vann 1-0. Den matchen jag var på idag.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, med mest publik. Jag tänkte tappa upp lite.
Och du hade en tanke?
Ja, lite där. Jag skulle egentligen börjat med Häcken, för det var ju där det var minst publik, men strunt i det. 30 220 är den officiella siffran enligt svensk fotboll på Tele2. Var det när, nu är Dixon tillbaka. När Hammarby besegrade Sirius med 3-1. Det var två straffsparkar, båda slogs in av Ilhan Hamad. Och det var ju samma hörn med ungefär samma fart och nästan samma höjd också. Obehagligt. Och sen gör han det tredje i andra hörnet, ungefär samma slags skott som straffarna. Men ja, så han blir ju hattrick-hjälte. Det kändes nästan, alltså på förhand så kunde jag aldrig kunna tippa att Gille skulle ha tre mål i en premiär, med tanke på att han är mittfältare, och han hade inte gjort det sedan 2006 mot Timo när han spelade i BK forward. Men Hammarby in i alla fall premiären. Straffsituationerna, ni har sett dem, vad tycker ni? Är det straff på båda?
Ja, alltså första, handsregeln är ju det mest diffusa vi har inom fotbollen. Men i det här fallet så tycker jag väl ändå att det faktiskt inte är helt fel ändå att Jonas blåser straff i det läget. Jag tyckte först att det såg ut som att bollen tog liksom på överarmen, men den tar ju faktiskt på armbågen och han håller armen i en onaturlig position, och då måste man ju blåsa, eller måste, men då kan man blåsa, och det gjorde han i det här fallet. Sen att de, eller att Sirius tycker att det ska vara frispark i momentet innan, alltså momentet som leder fram mitt till att det första målet kommer då, eller att skottet kommer, det är ju sin sak, och det kan man ju argumentera för. Den andra straffen, det är väl klart att han är uppe, att Sirelius är uppe med händerna, vilket är otroligt dumt. Jag förstår inte varför han är i straffområdet.
Han ligger ändå efter, så han vet att det
för
där
mycket händer på båda laget alltså.
Men däremot så tycker jag att det kan vara ganska hårt med rött kort i det fallet, för den regeln har de ju faktiskt ändrat nu, just för att man inte ska behöva ta rött kort i
Det är ju lite speciella, jag tänkte också på det, men för jag spelade lite tillsagare Martin Pettersson på kanalen, och sen pratade vi med Jonas Eriksson efteråt, och egentligen har den inte ändrat så mycket. Det är mer att de har lagt till att om spelaren inte spelar, eller om spelaren har en möjlighet att ta bollen och river ner samtidigt, så då kan du lindra lite. Men om man inte har en möjlighet, att man liksom inte spelar på bollen, jag kommer inte ihåg exakt vad han sa, jag försöker leta upp den. Den nya regeln, om man försöker spela bollen och har möjlighet att spela bollen, blir det en strafflindring, kan man säga. Då är det bara gult kort. Det är ett citat från Jonas. Men om man inte har chansen att spela bollen och försöker dra, knuffa eller spela bollen med handen, är det den gamla regeln som gäller. Så att det finns liksom en ny liten
justering.
Jag
hörde de argumenten. Ja. Återigen så tycker jag att det är en tolkningsfråga. Och det känns som att många av de straffområdes situationerna handlar ju mycket om att det är tolknings.
Men här är han ju efter bollen. Han har ju ingen möjlighet att spela bollen. Så för mig är det självklart
man
att det ska vara den gamla
regeln. Man kommer ju sjuk hög fart. Alltså jag tycker att det är hårt drömt.
Däremot tycker jag Junior hjälper till. Där kan jag hålla med Sirelius. Jag pratar med Sirelius. Men samtidigt så... Ja, han är efter honom.
Men första
Junior har ju en målchans så här.
Ja, jag tycker inte det är fel att blåsa straff.
Nej. Straff ska det vara, men rätt kort tycker jag hårt.
På tal om diffusa regler, ja, du nämnde hans regeln tidigare. Så jag vet inte om den här ändringen bara gör det ännu mer diffust kanske. Att det blir mer godtyckligt i alla fall, och upp till domaren.
Sant.
Och idag är det ju så, nu fick ju visserligen Sirius in en reducering, en väldigt snygg sådan också.
Ja, men, han är ju mycket mål eller
något. Ja, verkligen. Men sen samtidigt, att spela med 10 man idag, det är ju förödande. Det var nästan en fördel för typ 10 år sedan. Eller då kunde det bli en injektion i resten av laget. Mm. Men idag, med tanke på alla taktiskt lagda, alla lag är, så är det förödande. Alltså du
och
kan...
ingen tränare heller.
Ja, men precis. Vi är tur, de är 2 tränare i Sirius, så att en blir kvar i alla fall.
Det är så sjukt.
Lagerlöf. Men nej, så att det är klart att Sirius tappar matchen totalt där, även om de faktiskt fick möjligheten att komma in i den.
Ja, poängen. För Hammarby tappar ju allting när de gör 2-0. De blir en man med och gör 2-0. Och just i det läget så tappar de hela matchen. Sen är Sirius bättre. Jag vet inte hur många minuter, men de är många perioder de är bättre än Hammarby med en man mindre. Och så gör Lundholm det här målet. Sen så ställer de om och gör 3-1 sent, och det är inte så jävla konstigt när man flyttar fram folk och försöker ha en kvittering. Men om man tittar på matchen i stort så är ju Sirius ett sämre lag. Så att Hammarby vinner den här matchen är väl inte så konstigt sett till hur det såg ut och sådär. Så att även om jag kan hålla med Kim om att vissa situationer blir direkt matchavgörande, för det blir det ju ett rött kort och straff, för det är inget konstigt. Sen så säger Jonas Eriksson klart och tydligt, han står 2 meter ifrån Stefano och Vecchia, och han har handen upp i ansiktet på mittplan på vem det nu är i Hammarby. Så för han finns det liksom ingen ånger överhuvudtaget över det domslutet som är innan. Och han ändrar sig inte i någonting här. Vi pratade med honom efteråt. Han bara, jag står 2 meter ifrån. Det finns ingenting som jag vill ta tillbaka därifrån. Så blir det straff på den, och jag visste inte heller om jag skulle sitta i liven och säga att jag tyckte att det var straff. Det är helt omöjligt att se. Det går så otroligt fort, det här skottet. Sen ser man ju på någon bild där när man fryser i reprisen att armbågen är utåt. Så att det är många sådana där situationer. Hammarby visar ju någonstans med sin idag, samtidigt som Sirius är ju inställda på att gå på omställning. Alltså de går ner med sitt lag väldigt långt. Och de bara står och väntar.
Mm.
Ja, för långt skulle jag vilja.
Och
absolut.
För tidigt.
Ja, för tidigt. Så att Hammarby får ju möjlighet att spela. Sen är det inte så att liksom det bara klaffar så här. Det bara rinner på med målchanser. Så är det ju inte. För att i de fallen där blir målchanser. Det är när Tankovic lägger fram till Dibba. Och de får lite ytor för att Rassak han är inte i form. Och ytorna mellan backlinjen och mittfältet på Sirius var alldeles för snällt emellanåt. Så att de får lite omställningsmöjligheter. Men det är inte för att Hammarby rullar upp dem. Det är inte så att man har possession och liksom rulla sönder Sirius. Absolut inte. Sen då så blir ju andra halvlek lite annorlunda. Men jag tycker ändå att man kan väl tycka att det ser... Junior gör en jättebra match. Jag tycker ändå, även om jag tycker att Tankovic kladdar en del på boll, så såg det bättre ut med han och Junior och Hamad än vad det gjort tidigare när jag varit och tittat på dem under försäsongen.
Jag tycker det är mycket positivt att ta med sig, ja. Alltså för Hammarby ställ. Nu låter det som att man pekar ut, alltså en massa kritiker, och de tappade matchen där vid 2-0. Men de vinner ju välförtjänt.
Ja, och det tycker jag. Ja.
Och det är alltså en bra start för en klubb som ändå har blivit väldigt ifrågasatt, som fansen inte riktigt har vetat var de står, och vi har inte vetat var de står. Alltså ändå ett skönt besked på så sätt. Och sen är det klart att Billborn säkert inte är nöjd med alla de här grejerna, som att de släpper in Sirius i matchen. Men ändå, de fick med sig resultaten, fick med sig poängen, nu kan de andas ut.
Neto Borges, han tappar ju saker bakåt, men han skapar saker framåt. Simon Samba är med. Han har ingenting på sin kant igen och försvarar egentligen under hela första 45, men i andra så kommer han fram lite, och han är framme lite i första. Khalili gör väl en godkänd fotbollsmatch. Det är liksom ingen spelare som är så här, klappar igenom likt som Hammarby tappade matcher förra året ibland, eller på försången när det fanns 20-30 minuter där inte en själ var bra. Som mot Gais, det fanns inget pressspel, det fanns inga idéer, det var inget, alltså det har man ju tvättat bort med en fin andra halvlek mot Norrköping och även bra idag. Men det finns ju mycket mer än det här, även om man är, om man gör en bra fotbollsmatch, inte i 90 minuter men i vissa perioder, så finns det mycket mer att ta av de här killarna. Mm. Jag kan tycka att Svensson var inte med idag, och du har Sängin som ska in, och man har Djurdjic som ska in. Så det finns ju mycket kvar i Hammarby.
Men det ska ju bli intressant att se när de ställs på prov defensivt.
Ja, på riktigt.
Ja. Hur håller Neto Borges på sin vänsterkant? Har sett lite svaj ut under försäsongen. Hur ska de formera mittlåset där?
Björn Pasen.
Ja, ja,
blir det. Vi får se vad som jag sa innan, att Fenger känns ju, han känns ju skadad jämt. För annars är det väl han och David Fellman som ska bilda mittlåset.
Ja, det är det jag tänker med, om du flyttar fram honom,
flytta fram honom någonting. Jag tycker ju att David Fellman är, han börjar nästan växa till en liten favorit hos mig, och det är lite tidigt med tanke på att han kom ju in för inte så länge sedan, men jag tycker ändå han känns ändå som att man, ja men, känns ganska lugn, stabil, trygg.
Det känns som det är mycket så här individuell skicklighet i Hammarby som det kanske inte har varit på typ 2-3 år. Att det finns många spelare.
Offensivt,
ja. Ja, verkligen offensivt. Ja. Men som kan liksom föra bollen framåt och som kan få fart i det och som har självförtroende. För det är precis som ni sa innan, att det fanns i perioder, till exempel förra året när Hammarby typ tryckte på off-knappen. Mm. Och så var det som att man bara hoppas inte det blir mål här. Mm. Men nu har vi bara sett en match då i Allsvenskan. Men det känns ändå som att, visst att man tappar lite efter 2-0-målet, det kan ju också vara förståeligt. Men det känns ändå som att det finns fler spelare som kan ta tag i det på egen hand.
Mm. De bör väl skapa fler målchanser med det possession-spelet som de har, men man kan ändå tycka att fan, de höll ändå bollen och rullade runt lite, det fanns lite kombinationer, som blev det inte alltid så bra. Men jag undrar lite så här, Degerlund som kändes som en sån som skulle komma in, ta sin plats, kanske säljas för, alltså lite framtid så här. Han, när man har sett honom, så han känns lite feg, och nu känns det inte som att han kommer få så mycket speltid, eller?
Men det blir ju lite så, alltså, när du köper in en massa spelare, vad ska du göra av dem du redan har? Det har väl snackats lite om utlåningar och så på vissa av de yngre, som Leo Bengtsson och så här, för man vill ju inte att de ska stagnera i utvecklingen heller. Det är ju jättepositivt för en klubb att få fram egna talanger, och för att sen kunna sälja vidare dem också förstås. Men Hammarby har ju haft en helt enorm spelaromsättning senaste åren. Det är ju grymt.
Vi går Hammarby nästa gång.
Ja, det är en bra fråga.
Någon som kan plocka den?
Det är så pass mycket som IFK Göteborg på bortaplan, gamla Ullevi. Härligt ju.
Smaskigt.
Men Fredrik, du som var på Tele2, hur såg Omar Edari ut? Vi är nog många som är nyfikna på honom efter att han lite oväntat gick till Sirius här en vecka.
Med tanke på hur fega de var i första halvlek, rent ut sagt, Sirius, och bara backade hem för långt, så såg man inte så mycket av honom. Det var inte många bollberöringar den killen hade, och det var inte mycket försök. Men däremot, när de har perioden i andra halvlek, så tycker jag ändå att han har någonting. Han funkar ihop med Bäckia, och de gör en del grejer offensivt.
Han har ju så mycket fotboll i sig.
Jag tycker att de skulle Moses var bra, men jag tycker ändå att han skulle kommit in i boxen och stått där, så kunde man ändå använt honom som en vägg eller lyft in på och sådär. Och han lurar ju, jag tror det är Simon Samba eller Björn Paulsen med någon tunnel, och de har lite så här kombinationer och sånt. Men det känns som att en sån spelare måste få mycket, mycket mer boll om man ska få ut någonting av honom. Han har ju boll, alltså grejer i sig, men det var när de liksom överbelastade på vänstersidan för Sirius som man fick lite grejer och såg lite bra ut. Men det var ju långa stunder där han är helt...
Men hela laget behöver bli kaxiga.
Det
har
men var
ju
det inte så jag efter med? Eller missade jag det fel? Som att han bara försvann 25 minuter när de inte hade bollen. Och sen var han bra några minuter och sen gick det fram och tillbaka.
Ja, men de behöver bli lite kaxigare. Det behöver vara det där Sirius som inte är rädda.
Men de har väl inte den truppen, eller?
Nej, men man kan väl ändå ha den mentaliteten.
Hur såg,
ja, man vill det ändå under.
Hur såg Linn Nordströms favorit Abdul Razak ut då?
Nej.
Jag tycker han är trött och i...
Nej, han var inte trött.
Han är inte i matchtempo.
Det behöver man inte vara. Det kan han väl bli.
Ja, men då lyser det igenom att han tappar den ytan som han ska stänga till. Och Hammarby fick mycket av den, även om de inte utnyttjade den. Han byttes ut tidigt i andra. Jag tror han gick ut efter 5-6 minuter i andra.
Ja, spelade de ihop i AFC?
Vilka pratar de nu?
Razak och Edari.
Ja, de var lagkamrat.
Visst var de där?
Ja.
Kolla, nu kommer de bli svinbra här med. Nu ska de bara hitta varandra, få upp ett tempo. Ja, men det är ju boll i båda spelarna. Så att då får de igång dem, så har de ju åtminstone större chanser att skapa mera offensivt.
Jag har inget gott sådär direkt för Razak alls.
Vad krävs det för att du ska sluta tro på honom?
Men jag gillar...
Han är din gubbe, ja.
Nej, men jag vet inte. Jag får väl vara den som håller honom om ryggen i den här podden.
Jag tänkte säga någonting mer om Sirius, men jag är klar.
Ja, det är klart. Nej, men det ska bli så sagt kul med det ska bli kul med Sirius, men det ska bli kul att se hur mycket Hammarby kan få ut. Jag tycker att Junior är Jag hade velat nästan ge han matchens bästa spelare trots att han hade gjort tre. Jag tyckte han var fantastiskt bra. Men just att det ska funka att han ska föra bollen. De hade några sådana här trianglar och kombinationer idag när de spelade CU som så trevliga ut med Andersen och Juni och Tankovic och Hamad. De hade liksom ligga i CU. Men sen är det som att de kommer fram där till ett läge och sen saknas det beslutsamhet eller så är det, jag vet inte tillräckligt smart.
Lite skärpa i avslutet.
Ja, men det, och det är ju också premiär.
Ja, men Tankovic levererar ju en riktigt fin boll till Padibba några minuter in. Och den ska ju han sitta. Ja.
Jag ska med Hamads förklaring till den här Hansen då till första målet var att laget hade tränat på att sätta igång snabbt. Alltså den här snabba frisparken som de fick så att inte ett lag skulle kunna formera sig. Men att man inte hinner få in armarna i ett sånt läge, det vet jag inte om de kan ta cred för. Men jag ringde ju dig precis efter matchen och då sa du ändå att du inte var så förvånad över det spelet som Hammarby visade upp. Det kändes som att du hade en alltså lite, inte krav på dem, men det kändes som att du hade lite förväntningar.
Ja, men Björn Paulsen, jag satt ju med honom inför en 40 minuter typ och gjorde en längre intervju och sa han att de skulle ha bollen och de skulle se ut som de gjorde mot IFK Norrköping i halvlek och de skulle spela fotboll och sådär. Och de skulle, han var väl inne på att de inte skulle ha possession bara för att ha possession utan de skulle skapa chanser. Sen tycker jag att de skapar för lite chanser. Men sen är det klart att man, det var jag förväntade mig det med tanke på att jag vet hur Hammarby vill spela och så vet jag hur Sirius förmodligen kommer backa tillbaka. Så matchbilden var inte, det var inte så att man var förvånad. Det var mer förvånande om givetvis som Sirius hade fört matchen och Bayern bara hade stått och väntat. Men nu blev det som man förväntade sig. Sen så, som sagt, som Staffan var inne på, så ska det bli kul att se IFK Göteborg mot ett lag som har lite mer spets och våga gå framåt på ett annat sätt, för att då kommer ju Borges bli testad mer, mittbackarna kommer bli lämnade om inte Juni hinner hem eller om liksom överbelastas, så och då får vi verkligen se hur många bollar som rinner in där bak.
Det ställer ju alltid lite krav. Nu har ju Hammarby tagit på sig det här, man ska spela den här frediga fotbollen. Ja. Och det har ju både Billborn och Jesper Jansson sagt att det var ju på tal att man skulle ta på sig den här underdog-rollen istället. Den är ju mycket mer tacksam att ha. Den kräver inte lika mycket av ett lag. Men nu har de bestämt sig för att det ska vara den här offensiva fotbollen man ska ha, liksom hålla i bollen och försöka spela. Så att den här gången funkade ju, får man ju ändå säga. Det funkar inte över 90 minuter, men det funkade tillräckligt länge för att det skulle generera 3 poäng. Men det är som du säger, blir det IFK Göteborg nästa gång. Då möter man ett lag som också vill hålla i bollen, som också vill spela den här typen av fotbollen. Så det blir intressant.
Jag tänkte där dragit ett aprilskämt om att jag avslöjat att Jan Andersson har ringt Ilona Hamad om landslaget. Men i och med att podden kommer komma ut den 2 april så funkar inte det skämtet.
Men det är ju inspelat. Men det kanske inte är ett aprilskämt.
Nej, jag är ju 3 månader med i januari-turnén. Han stack ut hakan om att han hade tränat extra och skulle in i landslaget sådär, men han har väl rätt många framför sig, så jag har ju 3 mål och det är lätt att, han måste ha gjort en supermatch. Och jag har ju sett Hamad göra bättre matcher än det här.
Ja, jag tror jag sett något citat från Hamad om att han faktiskt siktar på VM.
Ja, det
är enkelt
han.
Sen är det väl lätt att säga det kanske. Men jag menar, alltså vem vet, det kan hända mycket alltså skademässigt och sådär nu under de här 2 kommande månaderna som det är.
Men jag tror det är ju klokt att hålla aprilskämtet för dig själv i alla fall.
Vi avslutar med det.
Ja, det gör vi.
Tack så mycket. Tack så mycket.